är konflikten nu?
Ja, på ett sätt är det faktiskt ett nytt skede. Dels att vi ser de här interna motsättningarna i Gaza, motsättningar som har funnits hela tiden. Jag menar, många Gazabor har länge varit emot Hamas. Men sen också det som Israel gör just nu, där man skär av en ny linje bara några kilometer eller kanske en mil norr om Rafah, där man ska då ta kontroll över hela den södra gränsen. Man kallar det för Morag-axeln eller Philadelphia 2 som man också kallar den för. Där man då rensar ett stort, stort område nära den egyptiska gränsen på alla palestinier och även civila.
Säger vår korrespondent Johan Mattias Sommarström. Och därmed är vår första timme slut, men vi är tillbaka igen efter nyheterna. Och då handlar det bland annat om att ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, tycker att det är gnälligt att be om hjälp för att rusta upp skyddsrum. Men nu närmast alltså nyheterna, och det är med Johan Hellström.
Och här är Ekot. För en knapp timme sedan så meddelade USAs president Donald Trump att USA inför handelstullar på varor från länder över hela världen. Och på plats i Vita huset där Trump alldeles nyss slutade att tala så har vi vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Och Gina, vad kan du berätta om de här nya tullarna?
Ja, Donald Trump har precis lämnat Rosenträdgården här i Vita huset där han just har meddelat att USA inför tullar mot hela världen. Ömsesidiga tullar som han kallar det. Han hävdar att USA utnyttjas, att USA har behandlats orättvist i världshandeln. Och här i Rosenträdgården räknade han upp land efter land, den ena handelspartnern efter den andra, och vilka nya tullnivåer det nu blir. När det gäller EU så höjs tullarna till 20%. USA inför alltså 20%iga tullar på all import från EU. Tullarna höjs även mot en rad andra länder, 34% mot Kina till exempel. Och basnivån, alltså grundnivån, kommer att ligga på 10%. Det vill säga all import till USA kommer att få tullar på minst 10%. Och de här nya tullnivåerna ska gälla från den 5 april, vissa av dem från den 9 april. Och han lutade sig i det här talet mot uträkningar som Vita huset gjort där man har vägt samman den kombinerade nivån av tullar och avgifter där han hävdar att EUs nivå gentemot USA ligger på 39% och i gengäld inför USA hälften av det, alltså 20%. Han framställer sig som generös och välvillig här, men hur Vita huset gjort de här uträkningarna är oklart. Och han öppnar också för förhandlingar. Han uppmanar utländska ledare att sänka sina tullar mot USA, vilket kan tolkas som att han öppnar för samtal. Men just nu är det detta som gäller. Trump satte sig nyss ner vid ett skrivbord som hade burits ut här i Vita husets trädgård och skrev under en presidentorder som innebär att USA höjer tullarna i ett svepande beslut gentemot hela världen.
Mm. Och lite kort då, vad kan det här få för konsekvenser?
Ja, Trump hävdar ju att han gör det här för att skydda amerikansk ekonomi. Han pratade om att stärka USA, stärka amerikansk tillverkningsindustri och kastade nyss ut röda kepsar här i publiken med budskapet Make America Great Again. USA ska bli ekonomiskt starkt, säger han. Men många ekonomiska bedömare menar ju att det här kan leda till eskalerande handelskrig och risk för stigande priser och inflation och att konsumenterna i slutändan kan bli de som får betala.
Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg med oss direkt från Vita huset. Och vi fortsätter inrikes, för idag kom domen i Växjö tingsrätt i fallet där en 22-årig kvinna i Lessebo mördats. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Conny Jörneklint, domare i målet, berättar hur domstolen har resonerat kring mordets hedersmotiv.
Det mest talande exemplet på den hederskultur som rådde i familjen skulle jag säga är de ljudmeddelanden som pappan har skickat till flickan. Ett antal, stort antal sådana, 12 eller 13 stycken, där det talas om vanheder, skam, att hon ska offra sig för att han inte ska tappa ansiktet.
Kvinnans kropp hittades svårt bränd vid ett vindskydd i Lessebo i maj förra året. Kort därefter riktades misstankarna mot hennes egen familj och bara några dagar efter mordet greps pappan, brodern och mamman. Nu döms den 45-åriga pappan till livstidsfängelse och den 23-åriga brodern till 16 års fängelse. Mamman som också åtalas för mord frias däremot.
I det avgörande ögonblicket så vill inte mamman att flickan ska dö. Och då har hon inte uppsåt att döda. Och då faller åtalet mot henne.
Pappan har nekat till all inblandning i mordet, medan brodern har erkänt att det var han som ströp sin lilla syster efter att ha blivit uppmanad av pappan.
I en hederskontext så kan inte sonen fatta ett beslut om att systern ska dö. Det måste patriarken fatta. Pappan måste fatta det beslutet, och det är väl egentligen det avgörande beviset för att det är pappan som har fattat beslutet och varit med om det här. Det får också betydelse för straffvärdet av sonens gärning.
Reporter Sofia Diaz i samarbete med P4 Kronoberg. Försäkringsbolaget Folksam säljer hela sitt miljardinnehav i elbilstillverkaren Tesla. Orsaken är bolagets inställning till fackliga rättigheter både i Sverige och utomlands. Emily Westholm är chef för ansvarsfullt ägande inom Folksamgruppen.
Vi har försökt på olika sätt att påverka bolagets inställning till fackliga rättigheter. Vi kan inte se att vi har fått till någon typ av förändring, och vi ser inte heller att det är realistiskt framåt att vi kommer få till det. Så därför har det här beslutet fattats.
Och nu kommer det starka reaktioner från Northvolts före detta anställda i Skellefteå. Felaktiga löner har betalats ut och anställda har skurits av från arbetsplatsen. Johan Brännström är ett av IF Metalls skyddsombud på fabriken.
Vissa människor har bet sig från Piteå och köra ner till Northvolt för att jobba nattskift. Och så kommer de till grinnarna och drar kortet och så blinkar det rött. Så kollar de och säger att de 15 minuter tidigare fick ett meddelande att nej, men du är inte välkommen längre.
Ja, för en del gick det inte mer än några minuter från beskedet från konkursförvaltaren att de hade arbetsbefriats tills att de helt skars av från arbetsplatsen. En del hann inte ens in på jobbet för att hämta sina saker.
En kollega som hade lämnat chips på skrivbordet och lämnat tröjan över stolen och liksom grejerna de har lämnat kvar, det är bara de tar sig in och hämtar sina saker längre.
I den smått kaotiska situation som nu uppstått, där flera tusen personer står utan jobb, finns det små möjligheter att ställa frågor till företaget eller konkursförvaltaren för de anställda. Till exempel är det många anställda som fått fel lön.
Jättemånga har ju fått fel på lönerna i samband med det här. Och vad ska de göra åt det? Det finns inget sätt för de anställda att nå ut till företaget.
Och vi har sökt konkursvaltaren, förvaltaren. Reporter Erika Sundén. Och så vädret imorgon får stora delar av landet soligt. I norra Norrland tidvis moln och rejält blåsigt med mycket hårda vindar, lokalt stormbyar. Från i söder 15-20 grader, till i norr allmänt 0-7 grader. Den här sändningen producerades av Louise Steinberger och presenterades av Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Studio 1 kväll fortsätter nu, och då handlar det bland annat om ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, som tycker det är gnälligt att be om hjälp med att rusta upp skyddsrum. Vi får en intervju med den nya jämställdhetsministern Nina Larsson. Vad vill hon göra? Och även i Italien är fängelserna överfulla. Vi hör ett reportage därifrån. Och vi ska direkt över till eftermiddagens Studio 1 med Helena Groll och Mikael Sjödell.
Då här i Studio 1 om alla svenska skyddsrum som ska användas om kriget eller krisen kommer.
Just det, men många är i dåligt skick visar det sig, och nu vill branschorganisationen Sveriges Allmännytta, som samlar hundratals kommunala och privata bostadsbolag, de vill ha pengar från regeringen för att rusta upp de här skyddsrummen. Det skrev de nyligen i en debattartikel.
Svaret från ansvarig minister Carl-Oskar Bohlin: ni är gnälliga, så här sa han till P4 Värmland.
Det är lite gnälligt att komma på i elfte timmen att just det här ansvaret som vi har haft under lång tid, kanske som fastighetsägare, det är ju inte så att man ska komma på det här 48 timmar innan man behöver skyddsrummet. Nu går det här upp för vissa fastighetsägare som inte har tagit det här ansvaret historiskt.
Carl-Oskar Bohlin sitter med oss här i studion nu, moderat minister för civilt försvar. Välkommen.
Tusen tack.
Varför är det gnälligt att be om hjälp med att rusta upp skyddsrummen?
Nej, men det handlar väl egentligen om hur man formulerar sig i den här debattartikeln, där man då konstaterar efter att ha läst i broschyren om krisen eller kriget kommer att fastighetsägarna ansvarar för huvuddelen av det som ingår i ett skyddsrum. Och det här är ju ingen nyordning, men man beskriver det som om det vore en nyordning. Den här ordningen har rått sedan 60-talet, och då menar jag att har man inte tagit det här ansvaret över tid, så är det hög tid att man börjar göra det. Staten tar ett mycket stort ansvar för skyddsrum redan som det är. Staten har en gång i tiden betalat för upprättandet av skyddsrummen, och staten bekostar också en del av funktionerna i ett skyddsrum, ventilationsutrustning till exempel, och där skjuter vi till stora summor för att kunna rampa upp både tillsyn men också åtgärda skyddsrum. Men
ni har aviserat 100 miljoner till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Stämmer bra. Mm. Och tidigare har det ju inte gjorts någonting på det här området på 25-30 år. Så det här är ju en ambitionshöjning i förhållande till tidigare ordning.
Men du, svenska skyddsrum har ju fått kritik för att vara, och det vet ju du väl också, i allt för dåligt skick. Det är många som inte används på decennier. De flesta har inte ens kontrollerats på väldigt många år. Det låter som att det skulle kunna bli en ganska stor kostnad som landar på fastighetsägarna.
Ja, och i den utsträckning det är så är ju det ett fortlöpande ansvar som man då har underlåtit att ta.
De har inte gjort ett tillräckligt bra jobb, är ditt besked.
Det skulle kunna vara så. För man behöver ju ha klart för sig att de typer av skyddsrum som berörs i den här debattartikeln, det handlar ju om skyddsrum i flerfamiljshus. Det är ju tillkommande mervärde i fredstid för de som bor där. De utgör förråd eller kan nyttjas på annat sätt utav fastighetsägaren. Och då förväntas man ju också ta hand om detta. Och det som anförs i artikeln om att man behöver hjälp att iordningställa och städa ur skyddsrum, det måste ju lösas. Det måste fastighetsägaren tillsammans med de boende lösa.
Det får de sköta själva helt enkelt.
Korrekt.
Carl-Oskar Bohlin så här långt alltså. Katrin Holgersson, vd för Sveriges allmännytta, finns också här. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, ni gnäller och ni har inte gjort ett speciellt bra jobb. Om vi börjar med det här gnällandet i elfte timmen, det är ju enligt lag ert ansvar, fastighetsägarnas ansvar, att se till att skyddsrummen fungerar. Varför har det inte skett?
Alltså man ska nog hålla isär, inte skett. Det är klart att vi har varit väl medvetna om att de här byggdes med en subvention från början och gjort en del, och en del har inte gjort någonting. Men precis som ministern sa här själv, så har ju inte MSB haft så stort fokus på den här frågan om 60 år. Och det är klart att det är samma för fastighetsägarna. Vi har ju varit långt ifrån en krigssituation, och i alla de prioriteringar som är i allmännyttan runt om i landet så har ju skyddsrummen legat ganska lågt. Och det vi säger i den här artikeln är ju också att vi tycker att det är viktigt med en nationell inventering. Och den är ju påbörjad nu, men med den takten som vi har hittills så skulle det här inte bli klart på kanske 20-30
år. Men
är
det just det beredskap handlar om, att faktiskt prioritera sånt här även när kriget eller krisen inte är närvarande?
Ja, absolut. När det kommer till att brunnarna ska vara hela och gångarna är då en sak. Men när det kommer till exempel till toaletter som ska vara högtryck och luftfilter, och det är ju det som man kanske har nu de besked vi har fått från MSB är de vanligaste nedslagen.
Mm. Men om du räknar på, om vi talar pengar, eftersom det är det ni vill ha också, hur mycket skulle det kosta för era medlemmar att rusta alla 64 000 skyddsrum?
Vi har inte en siffra på alla, men jag kan säga att ett av Stockholmsbolagen ensamt har lagt 30 miljoner nu på den här upprustningen som krävdes. Jag pratade med medlem häromdagen i en av de små kommunerna ute i landet som har extremt tuffa förutsättningar med stora vakanser, tomma hus. Mm. Och då ville de riva ett hus som var tomt för att det fanns ett skyddsrum där. Och då svarade MSB att vi behöver mer tid att tänka. Mm. Och när vi pratar med dem nu säger de att ja, vi säger tyvärr nej till de flesta som vill riva skyddsrum.
Ja, men vi hörde, regeringen har ju skjutit till 100 miljoner som vi hörde till MSB för att se över och rösta upp då. Så du nämner 30 miljoner. Hur mycket, om du vänder dig till Carl-Oskar Bohlin, hur mycket pengar vill du ha?
Ja, alltså vi har ju inte, de här besiktningarna som har gjorts nu, så har vi klarat av 2000 som sagt. Och jag har ju inte en sammanställning av exakt vilka åtgärder. Men de medlemmar som vänder sig till oss upplever att det är extremt stora kostnader på sina håll.
Men varför räknar ni inte på det?
Ja, det har ju ingen sån möjlighet sammanställa. Det kan vi absolut göra, men det tar ju tid.
Karl-Oskar Bolin.
Låt mig börja med att säga att regeringen kommer på kort tid femdubbla anslagen till det civila försvaret. Vi återtar det civila försvaret. Vi satsar i nivå 15 miljarder kronor per år inom bara några år. Det är stora satsningar, men det är inte allt åt alla. Staten kan inte träda in i allas ansvar. Att ägna sig åt normal fastighetsskötsel, det är fastighetsägarens ansvar. Och det är ju det som de här till exempel 30 miljonerna refererar till. Staten tar kostnaden för specialinvesteringar i skyddsrum. Det är möjligt att vi behöver skjuta mer medel till detta framöver. Men i grunden så måste det vara så att ett ansvar som har åvilat fastighetsägaren sedan 60-talet är ju inget man lättvindigt ändrar på. Och när man läser den här artikeln så får man ju också bilden av att det här är inte en nyttighet som tillkommer de boende. I fredstid, vilket är all hittillsvarande tid i Sverige, så är ju det här en nyttighet som bara tillkommer de boende. Det vill säga det funkar som förråd i källarlokaler. En allmän nyttighet blir det ju först vid höjd beredskap då skyddsrummen kan
nyttjas. Alla tjänar på detta, Katrin Holgersson, Sveriges allmännytta.
Ja, vi tycker att det är viktigt. Det är därför vi lyfter den här frågan. För vi upplever inte att det här samarbetet riktigt fungerar idag. Och tittar man nu på i krigstid att det här skulle... Vi kommer att kunna tömma dem, absolut. Men de ska ordningställas. Vem ska vara där? Det här är ju inte riktat till
våra lagen säger ju att det är ni som ska sköta detta.
Ja, vi gör det. Och vi kommer inte klara det på 48 timmar på vissa håll. Det beroende på
och varför toalett. Inte det då?
Det ska skapas en luftspalt. Det ska skapas ett toalett och så vidare. Det krävs en viss kompetens. Jag vet att i Stockholm har man sett att man behöver få extremt många med hög kompetens under kort tid att göra det här. I Finland är man mycket mer förberedda. Det pratar man om 72 timmar och då är man ändå, har man jobbat med den här frågan mycket mer. Så det är en utmaning.
Ja, men Karl-Oskar Bolin, det här, de klarar inte detta.
Nej, men man kan ju inte börja 48 timmar innan. Man måste ju börja nu. Det vill säga man måste ju göra det här i förväg och man kan inte, för i den här debattartikeln så uttrycks det som att vi behöver hjälp att städa ur skyddsrummen. Det är ju inte en uppgift som staten kan ha en stående städpatrull för att lösa, utan där handlar det om att staten tar specifika investeringar för det som staten enligt lag har ett ansvar för.
Jag vet inte vad du läser in och säger städa, för det är inte att tömma förråden, det kan vi göra. Vi kan få ut allting, det kommer de som behöver på plats göra. Men vem stänger dörren när de kommer från det andra huset eller det andra ska in? Vem kommer att kunna säkerställa att vi får upp kvaliteten på toaletter och luft? Det är ju viktigt. Det här är en viktig fråga för våra hyresgäster. Det är en viktig fråga för Sverige. Jag tyckte att vi skulle vara överens om att vi behöver göra en riktig översyn av den här frågan.
Men kolla,
vi ska inte skapa problem av saker som inte är ett problem. Jag håller med om, och det är därför regeringen har gett ett uppdrag till MSB att vi behöver en bemanningsorganisation för de stora befolkningsskyddsrummen som kräver särskild expertkompetens för att kunna driftas. Och där har vi tillsatt ett uppdrag för att få på plats till exempel civilplikt. Men frågan om vem som stänger dörren i ett skyddsrum till ett flerfamiljshus tror jag i grunden är en icke-fråga, det vill säga man skapar ett problem som egentligen inte finns. Där handlar ju om att lösa uppgiften gemensamt. Där handlar ju om att fördela till exempel de boende uppgiften om att kunna utrymma och städa ur ett skyddsrum på 48 timmar. Det är inte en stor sak. Och jag vill säga en sak till bara. Vi ska inte göra det här problemet större än vad det är. Därför att det är på det sättet att det fortifikatoriska skyddet i merparten av alla de skyddsrum som MSB kontrollerar. Man kommer under 2025 kontrollera 10 000 skyddsrum. Det fortifikatoriska skyddet är fullgott.
Det vill säga, vad menas med det?
Det vill säga att skyddsrummet står emot det är tänkt att stå emot och klara utav. Det som ibland
alltså,
fallerar
bomber,
är
skick,
ja, till exempel.
Okay.
Och det som ibland brister, det är skicket på alltså normalt fastighetsunderhåll. Det betyder att människor kommer fortfarande överleva i skyddsrummen.
Okej, vi ska släppa in Katrin Holgersson från Sveriges Allmännytta också.
Jag tycker att naturligtvis är bra att du känner dig trygg med den frågan. Våra medlemmar känner sig inte trygg på samma sätt. Och när jag pratade med MSB tidigare idag så frågade jag liksom, har ni kontroll över alla privata skyddsrum? Har ni kontroll över de här som har sålt ett hus med ett garage som man fick subventionerat? Och hans svar var ju, nej.
Och det är ju liksom... Så det är mer illa ställt än vad ministern låter påskina här, låter det som?
Ja, när vi har sålt ett hus i allmännytta som en bostadsrättsförening, tror du att de här personerna känner att de har kontroll över det här och förstår så tydligt sitt ansvar? Det kommer inte med som ett servitut till en fastighetsägare. Ingen vet om. Så jag tror vi behöver göra något här.
Det är ju därför vi ska kontrollera upp till 10 000 skyddsrum under innevarande år. Det är klart att det finns ett återtagande att göra på det här området och vi behöver få fler tillsyner, fler kontroller och i vissa fall kanske fler förelägganden om att åtgärda problem.
Okej, men Carl-Oskar Bolin, bara innan vi slutar. Läget i Sverige är ju ett helt annat än det har varit på kanske över 200 år. Om man ser hur situationen är nu, är det kanske bättre att ansvaret skulle flyttas till någon annan än att det ska ligga på fastighetsägarna i en sån här pass viktig fråga ändå som ja, att vi har skyddsrum?
Är inte det där det svenskaste som finns, att ansvaret alltid ska flyttas till någon annan? Hela totalförsvaret som idé bygger ju på att alla har ett ansvar. Och vi har i det här fallet ett väldigt tydligt...
Men de förnekar ju inte att de har ett ansvar.
Nej, vad bra. För då bör vi ju utgå från det som arbetshypotes när vi nu ska lösa det här problemet tillsammans. Staten kommer stå för en del av kostnaden. Fastighetsägarna måste stå för sina åligganden enligt lag.
Och vi har bara en intäkt och det är våra hyror. Och vi har de svagaste grupperna och vi har fått prioritera hårt. Regeringen lånar 300 miljarder när man behöver upp försvarsmakten. Vi har inte den möjligheten. Vi kan inte höja hyrorna. Och här står folk med kontrollbalansräkning och dålig ekonomi. Så att vi gör vad vi kan, men vi behöver se över där ni behöver stödja oss mer.
Och hur låter svaren i dina öron då, Katrin?
Jag tycker
Holgersson?
Att de låter mycket mer positiv än tidigare idag. Så att jag är glad att vi tar dem här på allvar, för det är en allvarlig situation i Sverige nu.
Katrin Holgersson, vd för Sveriges allmännytta. Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar. Tack ska ni ha båda två.
Stort tack.
Tack.
Nu något helt annat. Det är inte bara i Sverige som vi har överfulla fängelser som vi har hört om i nyheterna nu under dagen.
Nej, även i Italien är situationen på landets fängelser alarmerande. De är överbelagda, slitna, självmorden ökar och allt yngre brottslingar sätts i riktiga fängelser.
Och vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon har träffat Patricio Gonella som jobbat med fängelsefrågor i 30 år. Och han har aldrig tidigare varit med om ett så spänt läge som det är nu.
La tensione che si respira. Io per la prima volta quando vado in un carcere respiro costantemente un'aria di tensione che può sfociare in un'aggressione.
Det är som att det kan explodera när som helst, säger Patrizio Gonella. Tidigare var det en normal samtalston inne i fängelserna. Nu skriker alla. Aggressionen går nästan att ta på och även jag är orolig att jag ska bli fysiskt attackerad när jag besöker fängelserna, säger han.
Per la prima volta noi sentiamo il rischio noi stessi di essere oggetto di aggressione dei detenuti.
Patrizio Gonella har ett förflutet som fängelsechef och efter det börjar han jobba för organisationen Antigone. De är etablerade i Italien och har fram tills nu haft en bra dialog med de ledande politikerna om fångars situation inne i italienska fängelser. Nu med den Meloni-ledda regeringen är den kontakten bruten. De har en helt annan attityd. Precis som många partier på högersidan är ordning och hårdare tag en del av deras löfte och politiska retorik.
E che ha costruito sulla repressione penale la propria identità.
När regeringen tillträdde gjorde de en stor sak av att sätta dit rave-partyn och de ungdomar som arrangerade dem hamnade i fängelse. Nu är det dags för den nya säkerhetslagen med 15 punkter. Den behandlas för tillfället i senaten.
Abbiamo 15 nuovi reati e soprattutto un cambio di filosofia nella vita penitenziaria.
En lag som redan innan den finns kritiserats av såväl Europarådet som FN-organisationen OSCE för att bryta mot grundläggande principer för rättsstaten, säger Patrizio Gonella.
Disegno di legge sicurezza che è stato definito da ONU, OSCE e Consiglio d'Europa un attacco allo stato di diritto.
Det handlar bland annat om att passivt motstånd från fångar direkt kan leda till ett förlängt fängelsestraff i upp till 8 år. Det räcker med att man inte stänger av TV:n, eller motsätter sig att följa med ut ur cellen. Och den farligaste utvecklingen enligt Patrizio Gonella är att man nu börjar prata om att vakterna ska bära vapen inne i fängelserna.
Är pericoloso dare le armi in carcere. Una follia cui
släpper man in vapen är det bara en tidsfråga innan någon blir dödad, en vakt eller en intern, menar Patrizio Gonella, ordförande i organisationen Antigone.
Finita l'ubriacatura ci si renderà conto che conteremo i morti da una parte.
Ett av Italiens mest ökända fängelser, Regina Coeli, ligger i den av turister så omtyckta Romstadsdelen Trastevere med sina smala gränder och många barer, restauranger och hotell. Det är ett fängelse med en lång och mörk historia där man under fascismen låste in politiska motståndare. Två italienska presidenter har suttit där och vittnat om våldet. Nu sitter många gängkriminella på Regina Coeli, och i somras och i höstas var det flera våldsamma upplopp inne i fängelset. Det är också många som begår självmord där.
È solo l'ultima di una lunga serie. Ieri sera momenti di forte tensione nel carcere romano Regina Coeli.
I italiensk TV kan man se hur tegelstenar och andra föremål kastas ut genom fönstren på gatan. Någon har lyckats smuggla ut en film med en brand inne i fängelset. Och på gatan utanför är det fullt av polisbilar. Ett par kvarter därifrån sitter det som närmast kan beskrivas som Italiens motsvarighet till våra justitieombudsmän. Statliga tjänstemän, men politiskt tillsatta i Italien. En av dem är advokaten Irma Conti, som valdes av Matteo Salvinis parti Lega. Hennes uppdrag är att som statens representant se till att fångar och andra frihetsberövades rättigheter bevakas. Hon bläddrar sig frenetiskt genom en tjock bunt papper med fakta under intervjun.
Attualmente in Italia abbiamo 62.000 persone ristrette negli istituti penitenziari.
Irma Conti landar på 62 000 inlåsta i fängelser, och det stämmer med Patrizio Gonellas siffra. Eller exakt 61 950 2024. Kapaciteten är 45 000. För att få plats sätter man in extra sängar i cellerna. Fängelserna är också slitna och omoderna. Irma Conti delar bilden av att problemen är många. Därför har hon nu tillsatt en särskild utredare för fängelserna.
È una nomina di un commissario straordinario, quindi ha ampi poteri per poter intervenire anche in maniera semplificata.
Irma Contis analys är att fängelsernas problem i Italien är strukturella. Med bättre ordning, ökad digitalisering och reducerad byråkrati kommer det bli bättre, menar hon.
E quindi una semplificazione dell'esecuzione penale, una velocizzazione e digitalizzazione dei tribunali di sorveglianza in Italia.
Däremot vill hon inte kommentera den nya säkerhetslag som den italienska regeringen vill genomföra och som just nu behandlas av senaten. Men Lega, det parti som valt henne och som hon jobbat nära, de har varit aktiva i att driva på det här lagförslaget.
E su cui non compete, diciamo, a questa autorità nessun giudizio.
Och någonstans i bakgrunden ekar Italiens president Sergio Mattarellas nyårstal, som färgades av respekten för varje människas värdighet och rättigheter.
Rispetto della dignità di ogni persona, dei suoi diritti, anche per chi si trova in carcere. L'alto numero di suicidi è indice di condizioni inammissibili.
Han lyfte särskilt frågan om de många självmorden i italienska fängelser. 89 stycken förra året. Proportionellt mycket högre än i samhället i övrigt. Mattarella påminner om att fängelset är tänkt som en plats där man ska kunna tänka efter, andas, hitta ett alternativ till det liv som ledde in i kriminalitet. Och det utrymmet saknas idag.
Devono poter respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine.
Cecilia Blomberg, Rom.
Regeringen har fått en ny jämställdhets- och arbetslivsminister. Det blev klart igår efter att Paulina Brandberg i förrgår, tror jag, meddelade att hon skulle sluta. Och nu sitter hon i vår studio. Nina Larsson, Liberalerna, välkommen hit.
Tack så mycket.
Du, när fick du den här frågan om du ville bli ny minister?
Den fick jag av Johan Persson, och exakt när det skedde, det är mellan mig och Johan.
Varför det?
Ja, men jag tycker inte att det behöver är någon grej och egentligen att det spelar någon större roll. Det har inte varit jättemycket tid, men så är det.
För din utnämning kom ju som en följd av att din företrädare och partikollega Paulina Brandberg i måndags valde att lämna ungefär samtidigt som er partisekreterare och er kanslichef. Hade du fått frågan innan eller fick du den efter att de meddelade sin avgång?
Nu är jag utnämnd till jämställdhets- och arbetslivsminister, och för mig är det viktigt att fokusera framåt. Det här var ingenting som jag har lagt någon lång planering för, men det är ett område som jag tycker är otroligt viktigt. Vi har idag en jämställdhet som är ifrågasatt från många håll, utifrån, internationellt på olika sätt och vis, men också inifrån. Och här tycker jag att det viktiga och det fokus som verkligen jag vill driva, det är ju att positionera jämställdhetsfrågorna.
Och vi ska komma dit, såklart, Nina Larsson. Men hur länge hade du känt till att din företrädare skulle sluta då?
Jag hade känt till det lite innan förstås, som det meddelades. Men det är verkligen en ensak mellan mig och Johan Persson.
Men att flera liberaler lämnar samtidigt som har hänt nu, är det bara ett sammanträffande eller har det hänt något speciellt?
Att folk väljer att göra olika val och har olika prioriteringar i livet, det har jag full respekt för. Och i den här perioden så är det ju verkligen, jag har ingen anledning att spekulera i varför man fattar det här beslutet. Jag respekterar att de har fattat de här individuella besluten och meddelat att de lämnar den typen av uppdrag.
Men att det sker så samtidigt, att alla tre går samtidigt?
Det är lite olika personer som har avgått med lite olika karaktär på sina liksom poster. Det är en sån period i politikens liv att det är en viss tid kvar till valet och man kanske behöver ompröva det läge man har just nu. Det viktiga för mig nu, det är ju att vi verkligen kan fokusera på politiken framåt och verkligen se till så att vi kan både hinna med att åstadkomma så mycket bra saker den tid som är kvar den här mandatperioden, men också stärka Liberalerna inför nästa val. Mm.
Nu säger ju din partiledare Johan Persson att han vill toppa laget inför nästa år. Du har ingen tidigare politisk erfarenhet att arbeta specifikt med jämställdhetsfrågor. Du har jobbat inom politiken, men varför kvalar du in till posten som jämställdhetsminister?
Jag har ju en bred erfarenhet från flera olika sektorer. Jag började min karriär inom Försvarsmakten där jag också var väldigt aktiv i jämställdhetsfrågorna, och jag tog fram bland annat ett underlag som vi använde i officersutbildningen då på mitt förband och hade mycket bra diskussioner. Ett arbete som jag döpte till Emil i spetskalsong för att spetsa till det lite. Men jag har också många år i politiken, och jämställdhetsområdet är ett sådant område som genomsyrar alla politikområden. Så för mig då, som sen gick vidare till näringslivet efter jag lämnade politiken förra gången, så är det en bra grund att stå på. Att jag har så att säga förståelse från flera sektorer, och jag har då möjlighet att sätta mig in i det och kunna bidra och jobba för jämställdhetsfrågorna brett.
Mm. Men du, Sverige röstar upp försvaret. Du talar om Emil i, vad sa du? Emil i
spetskalsong kallar jag det lilla promemorian som fungerade som ett diskussionsunderlag för jämställdhetsfrågor inom Försvarsmakten.
Men är det så att det behövs locka fler kvinnor till försvaret?
Det har hänt otroligt mycket. Försvarsmakten är en av de bästa aktörer som jag känner till i dagsläget med att arbeta med jämställdhetsfrågorna.
Men det är bara 24% kvinnor som jobbar inom försvaret, och unga kvinnor är också de som i störst utsträckning lämnar Försvarsmakten. Behöver du göra något för att få till en ändring där?
Det var betydligt färre när jag sökte mig till Försvarsmakten, det kan jag ju säga, än de 24%.
Så det är bra nog nu?
Det är det verkligen inte, och det vet jag att de jobbar stenhårt på. Men jag tänker definitivt ta upp en diskussion med Försvarsmakten i den här frågan. Och för att ha en bra dialog med Försvarsmakten som aktör. För att det är ju också ytterst en säkerhetsfråga, eller en försvarsfråga, att vi har rätt person på rätt plats. Att såväl kvinnor som män kan nå sin fulla potential också som så att säga soldat eller officerare.
Då säger vi tack till dig, Nina Larsson, ny jämställdhetsminister.
Och därmed har Studio 1 kväll nått sin slutdestination för idag. Tekniker, det var Alma Segerholm, producent Cecilia Ingvarsson och själv heter jag Ola Jonoko Dunkers. Nu närmast Dagens Eko.
Trump-administrationen går än en gång till hård attack mot Europas försvarsförmåga.
Our allies in Europe have not kept pace.
Samtidigt rustar kontinenten upp mer än någonsin. Men har Europas länder kraft att både rekordsatsa på de egna försvaren och stötta Ukraina?
Det där sätter ju en oerhörd press på europeiska vapentillverkare.
Lyssna på det senaste avsnittet av Europapodden med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Roger, efter den så kallade signalchatt-härvan i USA, hur skulle du karakterisera Donald Trumps krishantering?
Ja, men ganska klassisk Donald Trump-stil, tänker jag. Man förnekar, attackerar och bagatelliserar det som har inträffat snarare än att ta det på allvar.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Vita husets försök att begrava chattläckan.
Den 15 mars i år lyfter en rad amerikanska stridsflygplan för att utföra luftangrepp mot Houthi-rebeller i Jemen. Amerikansk militär bekräftar att de träffat över 30 olika mål, bland annat vapenförråd och platser där terrorister ska ha tränat.
Without going into too many operational details for security reasons, but it's a much broader set of targets.
Militären säger att de agerar i högt tempo, men att de av säkerhetsskäl inte vill avslöja för många operativa detaljer.
There's an intent behind every strike and every target that we go after.
Men en dryg vecka senare visade sig att flera av Trumps ministrar planerat de här luftangreppen mitt framför ögonen på en journalist som av misstag bjudits in i en chattgrupp i appen Signal.
Top Trump administration officials accidentally set the Atlantic's editor in chief.
Och Trump-administrationen måste nu hantera sin första stora skandal under den här mandatperioden.
Gäst är Roger Wilson, USA-korrespondent.
Och jag, Roger, det har ju sagts en hel del om den här väldigt speciella chattgruppen. Men kan du inte börja med att ta oss igenom hur det här egentligen kunde hända? För till saken hör väl också att just den här journalisten kanske är den sista som Trump skulle vilja ge ett scoop, är det inte så?
Jag ser det väl, de har en lång historia egentligen tillbaka. Jeffrey Goldberg är alltså chefredaktör för The Atlantic, ett sånt här magasin som är djuplodande, analytiskt. Goldberg var till exempel den som kom med skopet att Donald Trump ska ha kallat döda i första världskriget och deras familjer för suckers and losers när han skulle besöka en begravningsplats för de som hade dött då.
Multiple examples in my story of that, of his desire to have big military parades but without amputees, because as you reported they make him look bad.
Och sen så har ju Goldberg också beskrivit Trump flera gånger på väldigt hårda sätt. Han har skrivit att Trump är rasist, att det verkar som att han inte läser överhuvudtaget. Han har kallat Trump för den mest uppseendeväckande okvalificerade kandidaten från ett stort parti till presidentposten.
The issue with the next Trump term, a theoretical next Trump term, is that the velociraptors have learned how to turn the door handles.
Men så, ja, vad är det egentligen som händer då som gör att den här Goldberg hamnar i en chattgrupp?
Det är väl ingen egentligen som förstår hur det där gick till. Det är ju nästan för bra för att vara sant. Hade det här skett i en film så hade man ju inte tyckt att det var trovärdigt.
Nej.
Men som Goldberg själv rapporterar om det, så ska han ha blivit tillagd i signal av en kontakt som heter Mike Waltz. Och han tänkte, det där är väl inte Mike Waltz egentligen, men om det skulle vara det så skulle det ju vara intressant. Och Mike Waltz är då nationell säkerhetsrådgivare åt Donald Trump just nu. Han har en gedigen politisk bakgrund, han har suttit i kongressen. Men han är också lite känd för att han är den första som har en bakgrund inom Gröna Baskrarna som blivit vald till kongressen. Alltså en del av det amerikanska specialförbandet som jobbar med specialoperationer och vad som då kallas för okonventionell krigsföring.
Kanske inte den han förväntar sig att liksom få ett pling på mobilen och inbjuden av.
Nej, men den journalistiska instinkten gör ju också att man inte tackar nej.
I accepted the request, forgot about it. A couple of days later, I'm included in a group called the Houthi PC Small Group.
Mm. Och sen blir han då inlagd i en chatt där då det ena högdjuret efter det andra infinner sig. Alltså vicepresidenten J.D. Vance, Tulsi Gabbard som är underrättelsechef, Pete Hegseth som är försvarsminister, utrikesministern Marco Rubio. Men det finns också flera andra ur toppen inom Trump-administrationen som är med i den här chatten.
I assumed that I was being spoofed or hoaxed or...
Goldbergs instinkt från början är ju, det här måste vara en bluff. Det är någon som försöker sätta dit mig. Kan det här vara en fälla? Men efter ett tag så tycker han att de här personerna också gör inlägg i chatten som är väldigt typiska för hur de är som personer.
Mm.
Och det slutliga beviset är ju att det då ges en tidpunkt då amerikanska styrkor ska anfalla Yemen. Och enligt Goldberg så sitter han på parkeringen i sin bil utanför Safeway, varuhuset, och liksom väntar in, ska det här ske på riktigt, det som har stått i chatten? Och när han ser de första rapporterna av attackerna mot Yemen så inser han, den här chatten är på riktigt.
We have breaking news coming out of the US. President Donald Trump says he's ordered the military to launch what he calls a decisive and powerful operation against the Houthis in Yemen.
This just in, editor-in-chief of The Atlantic, Jeffrey Goldberg.
Och när The Atlantic då sen publicerar utdrag ur den här chatten, så antar jag att du, Roger, som alla andra, kastar sig på att läsa det. Om du skulle beskriva vad det är för slags meddelanden som åker fram och tillbaka här.
Carilla, the IC, amazing job.
What?
Typing too fast.
Ja, men det är ju en väldigt så avslappnad ton, känns det som. Det känns just som en gruppchatt.
The first target, their top missile guy, we had positive ID of him walking into his girlfriend's building and it's now collapsed.
Excellent. A good start.
Good job, Pete and your team.
Och kanske framförallt märks det efter själva attacken, eftersom man då använder emojis för att säga hur nöjda man är. Till exempel Michael Waltz, han postar en knuten näve, en amerikansk flagga och en eldemoji, medan Steve Witkoff, alltså Trump-administrationens särskilda sändebud till Mellanöstern, postar två stycken beende, alltså sådana jag ber emojis.
Alltså handflator ihop emoji.
Precis, ja. Och en bicepsarm och två amerikanska flaggor.
Men du, Roger, det slår ju verkligen ner som en bomb, det här avslöjandet, eller vad vi ska kalla det.
Well, it's obviously a very serious mistake.
Vad är det som gör att det blir så stort och så många reagerar?
Men det finns ju säkerhetsprotokoll som man ska följa när man diskuterar säkerhetspolitiskt känsliga frågor. Antingen att man är i något säkert rum där man inte ens får ta in telefoner till exempel. Eller att man håller liksom diskussionen via den amerikanska regeringens egna säkra system. Nu sitter man i en signalchatt, precis som vem som helst av oss, och diskuterar det här. Och det är ju det här som Jeffrey Goldberg driver i sin första artikel. Att man har använt signal för att prata om information som i fel händer kanske skulle äventyra säkerheten för amerikanska soldater.
Och ja, då har vi väl kommit till den punkten i den här historien där de här olika personerna i Trump-administrationen som suttit och chattat måste börja krishantera och svara på frågor då kring vad det egentligen är som hänt här. Ta oss igenom det, Roger. Hur gör de det där?
Ja, men den här publiceringen i The Atlantic visar sig ju vara välplanerad av Jeffrey Goldberg. Den kommer alltså precis innan det redan finns en i förväg schemalagd utfrågning av Tulsa Gabbard, spionchefen kan vi väl kalla henne för, henne för i USA, och John Ratcliffe, CIA-chefen.
Good morning. Welcome to the Senate Intelligence Committee annual worldwide threats hearing.
De ska ställas inför representanthuset och ska egentligen prata om säkerhetspolitiken i stort. Men det visar sig ju då att de demokratiska ledamöterna i det här utskottet, de tänker ställa frågor om chatten.
Did you contact the defense secretary or others after this specific military planning was put out and say, hey, we should be doing this in a SCIF?
There was no classified material that was shared in that.
So then if there were no classified material.
Och budskapet från de två är väl unisont ändå att det inte var säkerhetsklassad information i den här chatten. Det är det man hänger upp sitt försvar på.
Så strategin i det här läget är spela ner. Det här är ingen stor grej.
Ja, förneka och attackera kan vi väl säga. Men mest förneka att det här överhuvudtaget skulle vara fråga om säkerhetsklassad information i chatten.
Men Donald Trump själv då, i det läget då han ju alltså måste se de här personerna han valt ut till sin administration grillas på det här sättet. Vad har han och Vita huset för strategi då?
He's a total sleazebag. The Atlantic is a failed magazine.
Donald Trump är väldigt snabb med att följa sitt grundmanus. Dels att säga att The Atlantic är en misslyckad tidning.
Does very very poorly. Nobody gives a damn about it.
Dels att han menar att själva operationen i Yemen ju gick bra.
Had a very very successful numerous attacks on that area. These are people.
Den var väldigt lyckad, alltså behöver vi inte bry oss om det funnits en läcka, för den har inte haft några konsekvenser i så fall.
And there's arguably no one in the media who loves manufacturing and pushing hoaxes more than Jeffrey Goldberg.
Om man attackerar Jeffrey Goldberg och menar att han är en person som även tidigare har ljugit, förvanskat, överdrivit när han rapporterat om Donald Trump.
Så okej, Roger. Vad händer sen?
Då väljer Goldberg att publicera chatten som den är. Det är något namn som är borttaget här. Men i stort sett hela chatten har vi nu fått ta del av.
Including a series from Defense Secretary Pete Hegseth, detailing timing and weapons.
Det är detaljer så tillvida att det är vilken tid som F-18-planen ska starta. Vilken tid drönare ska slå mot mål till exempel. Den delen av chatten, den har han tidigare hållit tillbaka eftersom han då menar att han inte vill publicera information som kanske kan skada USA.
Jag tänker, jag menar, vid det här laget är det ju i alla fall tydligt att nästan alla pratar om den här chatten. Så det är svårt för administrationen att inte göra det. Och då uppstår ju frågan vad det är egentligen som har hänt här. Alltså vems fel är det att den här informationen kom ut till en journalist? Vad svarar de på det?
Det finns ju två personer här som är mer utsatta än andra. Mm-hmm. Den ena är då Mike Waltz som är den som ska ha bjudit in Jeffrey Goldberg i chatten.
National Security Advisor Mike Waltz. Advisor Waltz, thank you for joining us tonight. Sure. The president expressed complete confidence in you today and his entire cabinet. But how did a Trump-hating editor of The Atlantic end up on your signal chat?
Det är lite dubbla budskap från Mike Waltz till exempel. Han säger ju att han både tar fullt ansvar för att Jeffrey Goldberg blev inbjuden till den här chatten.
It's embarrassing, right. Yes. I know him by his horrible reputation and he really is the bottom scum of journalists.
Men han säger också att någonting konstigt har skett. På något vis har Jeffrey Goldberg sugits in i den här chatten, tror jag han säger.
Okej.
Have you ever had somebody's contact that shows their name and then you have
Goldbergs somebody. Nummer har funnits under ett annat namn i hans telefon eller på något vis.
We're going to get to the bottom of it. I just talked to Elon on the way here. We've got the best technical minds looking at how this happened.
Men säkerhetsrådgivaren försöker på något sätt här appellera till liksom vanligt folks erfarenhet av att tekniken gör inte alltid som han vill.
lite grann så, men också antyder att det är något fuffens på gång. Så det är Mike Waltz då som sitter illa i det. Den andra är ju Pete Hegseth som...
Försvarsministern.
Precis. Som ju då är den som faktiskt delat den här detaljerade informationen om attacken mot Yemen.
Och hur får han frågor och vad svarar han om det sen då?
Ja, men han håller fast vid sin version att det här är inte så allvarlig information som Jeffrey Goldberg och The Atlantic menar.
There's no units, no locations, no routes, no flight paths, no sources, no methods, no classified information.
Det är lite grann det man driver gång på gång här. Men sen görs det också lite andra saker som att Trump lite snabbt planerar in en presskonferens om de nya tullarna till exempel. Alltså att man helt enkelt bara kommer med en annan nyhet som ska dränka chattnyheten. Då är ju ändå Trump-administrationen väldigt skickliga på att hela tiden skapa nyheter och olika utspel som får mycket uppmärksamhet. Men just här lyckas man faktiskt inte få diskussionen kring signalchatten att tystna.
An American vice president and his wife visiting an American military base.
Fredagen den 28 mars landar USA:s vicepresident J.D. Vance på Grönland för att besöka en amerikansk flygbas där.
How we doing? It's cold here.
Han är klädd i jeans och rejäla skor och skämtar lite om kylan.
When can we expect an update on the internal investigation into that signal chat?
När en reporter undrar hur det går med den interna utredning om chattläckan som pågår, så svarar J.D. Vance att det nog kommer en uppdatering snart.
Look, we take it very seriously. We all accept that a journalist should not have been invited into the chat.
Men, säger Vance, medierna kan inte tvinga presidenten att sparka någon.
President Trump has said it on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, and I'm the vice president saying it here on Friday. We are standing behind our entire national security team.
Och jag, Roger, jag tänker för den som varit med ett tag och hunnit följa några olika politiska skandaler genom åren. Jag menar till exempel här i Sverige så brukar det ju ofta sluta med att någon får gå. Så varför gör inte Donald Trump så i det här fallet att han helt enkelt ger någon skulden och gör sig av med den och så är det över?
Det finns lite olika uppgifter om hur diskussionen har gått i Vita huset kring det här. Mm-hmm. Det finns de som menar att man på ett väldigt så seriöst sätt har pratat om Mike Waltz och möjligheten att eventuellt sparka honom.
Och då är det Waltz och inte försvarsministern Hegseth som det pratas om.
Precis, och det kan man ju på ett sätt tycka är kanske mer oväntat. Mike Waltz är den som har en gedigen bakgrund i kongressen till exempel och som jobbade under George W. Bush med säkerhetsfrågor. Så att han har ju en lång erfarenhet av det här. Medan försvarsministern Pete Hegseth ju är mest känd för att ha arbetat på Fox News, tv-kanalen. Men det verkar som att det ändå är Mike Waltz som skulle kunna vara det enklaste offret här för administrationen och inte att man låter en minister avgå. Mm-hmm. Men det finns också uppgifter om att den här versionen av Trump-administrationen tittar tillbaka på Trumps förra tid som president och menar att man sparkade för mycket folk då. Mm-hmm. Och att det ska man inte göra den här gången. Man vill ha en annan, mer stabil framtoning. Att man inte ska för enkelt, för snabbt göra sig av med personer.
Men vad tror du kommer att avgöra här nu då om man på något sätt lyckas begrava den här historien till slut? Eller om den kommer fortsätta att komma ikapp Trump?
Det är svårt att säga. En del försöker ju vidga diskussionen kring den här skandalen på olika sätt. Är det så att det kan ha funnits fler chattar där man har suttit och diskuterat säkerhetspolitiskt känsliga frågor? Finns en signalchattkultur inom Trump-administrationen. Man pratar också om vad det här betyder för hur USAs allierade ser på USA när det handlar om att föra vidare känslig information. Bland annat så finns det uppgifter om att Israels säkerhetstjänst är väldigt irriterad över det här eftersom det är en av deras agenter eller källor som kan associeras till information som finns i den här chatten. Vi brukar också se hur Trump har någon form av teflon-egenskap, alltså att skandaler och olika problem sällan fastnar på honom. Nu kanske det ändå är så pass lättfattligt det här som har hänt så att det är svårt att avvärja kritiken. Vi har alla haft gruppchattar, vi har väl alla någon gång tänkt när vi sitter och chattar, vad skulle hända om fel person läser det här?
Mm-hmm.
Så jag tror att det är också någonting väldigt relaterbart för alla och att det är ganska enkelt för folk att kanske komma till slutsatsen att det där var olämpligt, det som skedde i den där signalchatten. Att diskutera en väpnad attack mot ett annat land som om man liksom planerar, jag vet inte, en svensk sexa eller någonting. Det var ju en av de demokratiska politikerna som sa att han hade varit på överraskningsfödelsedagsfester som hade bättre säkerhet än den här chatten. Det här att man bjuder in en av Trump-administrationens värsta fiender.
Det är inte den man vill ska dyka upp på födelsedagsfesten. Ur nej, tårtan.
Eller råka få säga sig dagen innan. Eller, ja, det är ju ett misstag som är historiskt.
Tack så mycket, Roger.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin och gäst Roger Wilson. Vill du höra mer av honom kan vi tipsa om USA-podden som släpps onsdagar och fredagar i appen Sveriges Radio Play. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. Och vill du kontakta oss, mejla då dagenseko@sverigesradio.se.
Varje vardag morgon klockan 5 släpps ett nytt avsnitt av Dagens Eko i appen Sveriges Radio Play. Nu dagens dikt.
Ett bevingat frö. Jag föddes förbryllad i gryningen då regnet upphör. Unik, ingen särskild. En fattig lapp i ett blomsterskjul. I gryningen då regnet upphör driver tingen kring och söker sin form. Jag såg pollen passera genom träden utan brådska, utan att äga något, inte ens vikt. Jag gav mig av och tog hela min värld med mig, svept i mitt eget kynne, tunt som en såpfilm. Och hela den dagen var jag ett vindburet öga. Jag kunde inte komma till ro, inte en sekund. Allt mer ofokuserad, snurrande genom trädgårdens sönderfallande kungarike. På väg ingenstans förnam jag mig själv ur varje perspektiv. Jag var oerhörd, lik en grodd till en gitarr, en kryptisk form av sfärer och sladdar.
Thank you.
För första gången har en diktsamling av den brittiska poeten Alice Oswald översatts till svenska. Det är hennes tredje bok, Woods etc. från 2005, som på svenska fått titeln Skog och så vidare. Det är bokförlaget Ymer som gett ut boken och Erik Bergqvist som översatt. Och det var också Erik Bergqvist som vi hörde läsa dikten Ett bevingat frö. Därefter spelade pianisten Arkady Volodos musik av Federico Mompou. Det var stycket Jeune fille au jardin ur verket Scène d'enfant.
Berättade Ann Lingebrandt, producent för dagens dikt. Det är midnatt och vi får nyheter i Sveriges Radio P1.
Här är Ekot som börjar i USA och president Trumps besked om handelstullar tidigare ikväll.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence.
Det här är en historisk dag. Vi blir nu ekonomiskt självständiga, sa Trump när han presenterade tullarna mot en rad olika länder. När det gäller varor från EU så införs tullar på 20% och från Kina blir tullarna 34%. Så säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om hur man kommit fram till de olika tullsatserna.
Han lutade sig i det här talet mot uträkningar som Vita huset gjort där man har vägt samman den kombinerade nivån av tullar och avgifter där han hävdar att EUs nivå gentemot USA ligger på 39% och i gengäld inför USA hälften av det, alltså 20%. Han framställer sig som generös och välvillig här, men hur Vita huset gjort de här uträkningarna är oklart. Och han öppnar också för förhandlingar. Han uppmanar utländska ledare att sänka sina tullar mot USA, vilket kan tolkas som att han öppnar för samtal.
Rapporterade Gina Lindberg. Henrik Isaksson på Svenskt Näringsliv säger att EU ändå verkar komma ganska lindrigt undan och att Sverige kan klara sig bättre än andra europeiska länder.
Det beror till största delen på om det man håller på med är priskänsligt eller inte. Om man säljer något som kunden är beredd att betala för även om det blir dyrare, så påverkas man inte lika mycket än om man säljer något där kunderna direkt väljer en annan leverantör, kanske en inhemsk leverantör i USA istället, om varan blir dyrare. Så det blir olika för olika branscher och för olika företag, men generellt sett så klarar sig Sverige bättre än många andra länder i Europa eftersom vi har så himla nischade företag som har högst förädlingsvärde och där folk gärna, tror jag ofta, är beredda att betala mer för det.
Henrik Isaksson, Svensk Näringsliv. Ekot, Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio.
Det blir strax talkshow i P1 från onsdag eftermiddagen med Jonas Bonnier och Catherine Zimmermann.
Det känns väldigt tryggt att vi har en tydlig inriktning och en tydlig plan som vi nu genomför för att möta den osäkra värld vi lever i.
Ja, exakt hur ser planen ut att i rekordfart rusta Sveriges försvar i en tid när konkurrensen om vapnen är enorm? Hör Göran Mårtensson, generaldirektör för Försvarets materielverk, i Ekots lördagsintervju.
5:01 på lördag.
Världens vackraste ord, Catherine, vilket är det?
Det går ju inte att säga vad som är världens vackraste ord. Jag kan säga ett par ord som jag tycker om.
Låt höra.
Jag tycker om ordet bitterljuv.
Ja.
Och sen tycker jag om ordet hallon.
Ja.
Ja.
Det, alltså, ett par ord, det var ett par ord. Och då undrar man så här, det här vackra ordet, kan man tycka att ett ord är vackert om det inte är laddat av ett minne eller en betydelse? Bara som ett ord, bara som klang. I hallon för dig, det är bara klang, men det är ändå, du har ju ändå någon typ av känsla för vad det betyder.
Jag tycker om hallon. Ja, men det kanske är svårt. Tvärtom kan det ju vara.
Mm.
Alltså att det finns, jag tycker till exempel ordet bebis är väldigt fult.
Mm-hmm.
Men jag tycker ju om de små barnen generellt. Mm. Ja. Tycker de är väldigt gulliga.
Ja.
Så åt det hållet kan det gå. Men kanske att det är svårt att tycka att ett ord är väldigt, väldigt vackert om innebörden väcker negativa känslor.
Enligt Donald Trump, och det här har han upprepat många gånger den senaste månaden, är världens vackraste ord tariffs, tullar. Och idag är den stora dopparedagen. Idag är vad Trump kallar för Liberation Day. Det är ju väldigt många länder i världen som firar en Liberation Day, en självständighetsdag, ofta då till minne av ett avslutat krig. Efter andra världskriget till exempel så finns det ju många som har en Liberation Day den dagen som tyskarna liksom lämnade landet. För USA kommer alltså den 2 april att bli befrielsen från...
Befrielsen från, tror jag, alla stater som han upplever har utnyttjat USA alldeles för länge.
Det vi hörde här var Ethan Tash med Everyone's a Bullet. Och det lät väl som att man inte skulle må dåligt av att lyssna mer på Ethan Tash, tänker jag.
Tvärtom.
Välkomna ska ni vara till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och Jonas Bonnier som ska hålla er sällskap under den kommande timmen tillsammans med våra fantastiska gäster. Först lite mer om tullarna bara, Katrin. Jag tänker att klockan är fortfarande bara strax efter 9 på morgonen i Washington DC, så världen håller fortfarande andan och fortsätter att spekulera fritt ett par timmar till. Vad ska hända? Vad ska han göra? Hur ska det här gå? Sen när det är gjort så kommer då motåtgärderna imorgon, och det kommer vi spekulera om. Vad ska EU göra? Hur ska Kina hantera det här? Hur ska resten av världen hantera det här? Sen efter det så har jag en känsla av att saker ganska snabbt kommer stabiliseras. Alltså risken är väl att Trump ändrar sig igen 3 gånger, men om han inte gör det så är det inte så svårt, tycker jag, att se ett gigantiskt antiklimax framför sig. Vi anpassar oss till den här nya miljön, den här nya världen, och sen är det bara så.
Så du tror inte känslan av handelskrig kommer vibrera i luften?
Jag tror faktiskt inte det, men man kanske kan vara positiv och tänka, jo, det kanske kan bli så spännande. Och speciellt tänker jag, om man är ekonom i dessa tider, så känns det som att Trump just nu testar sig fram med världsekonomin på ett sätt som annars man bara vågat göra i teorin. Det finns ju väldigt många teorier om det här. Nu blir det praktik. Gränser stängs, eller åtminstone höjs murarna ordentligt. Vad blir följden? Skulle man ha ägnat sig teoretiskt åt det här, så skulle det ju vara en väldigt kul och spännande tid att vara med om. Vi går vidare. För några dagar sedan så kom nyheten, fast jag upptäckte den först idag, måste jag säga, om vilka som ska spela Beatles i Sam Mendes filmer om Beatles som ska vara färdiga om 3 år. Sam Mendes, han fick sitt genombrott som regissör med American Beauty. Sen gjorde han massa Bond-filmer, typ Skyfall och sådär. Framförallt så har han gett mycket teaterregissör, Broadway-regissör. Irländske Barry Keoghan ska spela Ringo. Keoghan är ju just nu kanske mest känd för att ha blivit dumpad av Sverigeaktuella Sabrina Carpenter.
Nej, ja, men vad bra att han då kan glädjas åt det här.
Ja visst, visst är det så. Och irländske Paul Mescal som spelar huvudrollen i Gladiator, han ska spela Paul McCartney.
Ja.
2 irländare helt enkelt.
Ja, de på Irland myser väl lite extra att irländare ändå ska spela ikoniska engelska popartister.
Ja, alltså jag har en kompis som har ett väldigt passionerat förhållande till Beatles. Han är en copywriter som heter Kalle Levenhaupt, och jag mässade honom idag och frågade vad han tyckte. Han svarade att Barry Keoghan blir utmärkt som Ringo, de delar samma näsa. Och sen så skrev han Harris Dickinson, som är en av de 4 då, skolkade från plugget som person och var allmänt stökig. Han var senare med i kulturellt visuella experiment som ifrågasätter världens tillstånd och girighet. Med andra ord, rollen är vikt för John Lennon.
Ja, så han är nöjd.
Joseph Quinn spelade i Stranger Things och blir därmed perfekt som den tystlåtne mystiken George Harrison. Dessutom har man som Joseph haft en roll i filmen Fantastic Four, så är steget inte långt till Fab Four. Och sen slutligen så tycker jag att Paul Mescal har ett tungt och helt avgörande skäl att spela rollen som McCartney.
Det är att de delar förnamn.
Deras mammor fastnade för exakt samma förnamn. Ja, exakt.
Ja, nej, men om det är en Beatles-fanatiker som är så positiv genomgående, så inte jag någon att ha synpunkter på det här. För mig, får jag tillstå, var de här skådisarna inte uppenbart några jag kände igen.
Nej, och det kanske är bra, det vet jag inte. Jag tycker också att det mest märkvärdiga med det här projektet är att man gör 4 filmer om Beatles liv, alltså en ur varje medlems perspektiv. Det här kallas för Rashomon-effekten, efter Akira Kurosawas film som på svenska hette Demonernas port, men den hette Rashomon från 1950. Mm. Snobbade du med att ha sett Kurosawa när du var liten? Alltså man snobbade ju alltid med att ha sett någon film som var lite, som man inte riktigt gillade.
Jag tror mer, jag kanske inte snobbade med vilka filmer jag hade sett, men däremot kanske jag hävdade att jag tyckte filmer var bra som jag inte nödvändigtvis uppskattade. Den jag tänker på top of mind är, kommer du ihåg Rumblefish?
Ja, ja, verkligen.
Den här svartvita filmen, ja. Ja, Matt Dillon, där bara fiskarna var blåa och röda. Mm. Jag tyckte inte då när jag såg den att den var helt lättillgänglig. Skulle jag aldrig har tillstått. Nej. Idag kanske jag skulle uppskatta filmen mer, och om jag inte gjorde det skulle jag ha lättare att tillstå också att jag inte gjorde det.
Katrin, vi går vidare. Du har ju kommit ut som